Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 216 utav Svenska FPL-podden. Vi laddar här inför Blank Game Week 32, spelar in tisdagen den 18 april. Och agendan för dagens avsnitt, det är att vi ska kika in i våra byggen, hur ligger vi till. Och sen ska vi ge oss raka vägen in i veckans punkter. Och den stora punkten, det är ju att vi ska ta oss an det som många står inför, Free Hit Game Week 32. Jag och Stefan kommer att ta ut varsitt lag och kika lite på vilka vägar det finns att välja på. Vi ska efter free hit-snacket ha lite extra fokus på Liverpool och Arsenal. Ligans kanske bästa lag och ligans lag med kanske bäst spelschema. Som nu börjar visa lite gryende form också. Liverpool och Arsenal känns givet att fokusera på. Efter det ska vi ha en kaptensdiskussion och vi ska avsluta med lite lyssnarfrågor. Du Stefan, Alex han drog till någon tv-inspelning eller vad det nu var, så att vi får rodda det här du och jag idag.
Ja, vi är starka och fokuserar på podden såklart.
Självklart är det så. Och vi ska börja med att kika i våra byggen. Och sa det innan vi började trycka på inspelningsknappen här, att gröna pilar på allihopa den här veckan. Det är ju inte, det är jag mest skyldig till att det inte så ofta det händer. Men det är ju skönt att kunna säga det, även om ja, men i alla fallen så är de ju ganska små, de gröna pilarna. Men grönt är ju färgen vi gillar när det kommer till pilar. Jag kan börja med att riva av mitt eget plåster. Jag är sämst av oss tre på 64 poäng. 1938 poäng totalt, overall rank 692k. Och ja, landade i två byten. Jag var ju inne i förra podden på att eventuellt dra wildcard. Och kanske borde jag gjort det när man satt och summerade ihop poängen. Jag har inte summerat exakt vad ett wildcard hade gett. Men landade i att göra två byten. Gjorde Rashford, Madison, Timares, Grealish. Tog Alex lite på orden där vad det gäller kaptensvalet. Och det borde jag ju förstått. Det skulle jag aldrig gjort. Skämt åsido, chansbinden på Mahrez, den kunde ju ha flugit rejält här. Den hade ju en chans efter någon minut bara. Men det är vad det är. Innan vi ska prata ditt lag Stefan, för det är nästan det som är mest intressant, så ska vi riva av Alex också. Han tog 71 poäng men minus 4, så 67 netto. 2022 poäng, eller 2022, och en overall rank på 156k. Han drog ju den här minus 4, ett fattigmans wildcard, tre byten. Madison, Rashford, Tony blev Sala, Grealish och en icke-spelande Greenwood. Så att ja, vi harvar på i lite olika delar av overall rank-tabellen. Du Stefan, 66 poäng, 2104 poäng totalt, overall rank 10k. Bytet blev Raya till Ederson och just det bytet blev kanske inte så lyckat, men ändå skönt att bara liksom kunna checka av en grön pil, eller hur känner du?
Ja, det är lite blandade känslor. Jag hade väl jag hade en idé om att trycka in Salah och Trent. Det var en minus 8 och det var därför jag höll mig ifrån den, för att det var en minus 8. Men det hade satt upp mig bättre för 34an sen i dubben, och liksom hade man sett tänkt lite till så kanske man hade kunnat träffa den här också, men jag ska inte grina allt för mycket. Grönt pil igen. Får vänta förhoppningsvis en vecka till på att slå mig in topp 10k med free hit nu. Så finns det goda möjligheter i alla fall till att kanske trycka sig in där. Annars så är det väl, jag hade väl både tur och otur. Jag har väl liksom Kane och Bruno som borde fått betydligt mer poäng än vad de fick. Å andra sidan så bränner ju Saka en som Martinelli fixar, vilket är tråkigt för mitt Arsenal-hjärta, men hade ju varit en rankdödare utav sällan skådat slag för mitt bygge. Så att tur i fantasy och otur för mitt Arsenal-supporterskap.
Vad är känslan kring Arsenal där om vi stannar upp? En tappad poäng på London Stadium. Hur går tankarna gentemot City nu? Hur ser du på liksom favoritskap?
Nej, nu har vi ju rullat över bollen så långt in på Citys planhalva så att det är löjligt tyvärr. Liksom krysset på Anfield var bra. det här krysset var ju bara skit. Alltså leda matchen mot ett slitet West Ham med 2-0 efter 10 minuter och inte knyta ihop säcken är ju bara för dåligt. Och sen dessutom Saka blir syndabock igen med en straffmiss. Eller igen, det var länge sedan han brände för England. Men det är tungt i alla fall. Och det här krysset köper jag inte på långa vägar, utan det var en väldig missräkning. Och sen, ja men... jag vet inte, det kändes som att ja, men lite som att man trodde att det var klart redan och ja, men fick någon så här mental kollaps, hittade inte tillbaka till det, utebliven slutforcering och det var dåliga byten och nej, det var inte mycket som var bra i andra halvlek mot West Ham.
Nej, och vi har ju vant oss vid att se ett Arsenal som bara mal på, så det var ju lite oväntat att se den här, liksom, vad ska vi kalla det för, minikollapsen liksom så, men å andra sidan, det är en tuff liga, Premier League. Vi vet ju att hålla liksom en hel säsong utan att liksom tappa det någon gång. Det är ju väldigt få lag som klarar av det. Så att
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det är väl fortfarande så att båda lagen i toppen där har det i egna händer. Men jag blir ju livrädd när jag ser City spela fotboll. För att de har ju den här extra grejen att när de vill så bara spelar de av en match. Och typ vilar under tiden de gör det. Vilket de gjorde mot Leicester. Och sen så släpper de in någon kasse på slutet som sig bör. Men de bränner ju inte mycket energi i den matchen när de har ledningen där. Utan det går inte att ta bollen av dem. Och det där gynnar ju dem något extremt. När det kommer till liksom vad ska man säga, konservera energin för framtida uppgifter.
Ja, det var ju en rejäl slakt verkligen mot Leicester. Det var som att se liksom tonåringar i kriminella gäng som godis från små barn. Det var liksom inte ens det var del om lagen nivå på det hela. Men ja, det blir ju spännande att se fram emot för mig som neutral. Arsenal City, det blir ju verkligen säsongens match.
Ja, nej, det är klart att man ser fram emot mot den och liksom hoppas så. Det skulle kunna bli en riktig smällkaramell.
Vi lämnar våra byggen där och innan vi går vidare så ska vi såklart rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Netshirt.se som säljer våran merch. Gå gärna in och kika där. Nakata.se där ni som våra lyssnare ju har 15% rabatt. Koden FPL15. Direkt in och fynda riktigt schyssta t-shirts på nakata.se. Unisportstore.se, Olka Sportresor, Superclub och Glenn Sportsbar. Stort tack till er. Och när vi ändå är inne på att tacka så tycker jag att vi ska passa på att tacka alla våra patrons också. Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen och det är nu det som viktigast att hålla i. Det är nu många liksom tappar lite geisten, kanske framförallt de som ligger en overall rank runt där jag ligger och ännu längre ner. Det är nu det går att tjäna rank på att verkligen ta rätt beslut, vara initierad, hålla sig uppdaterad. Och då finns det ju inget bättre ställe än våran messenger-tråd och hela communityt vi har. Så patreon.com/svenskafpl. Och vi kommer ju precis som förra året att pausa dragningarna över sommaren. Så att är man patreon finns det ingen anledning att liksom ens tänka på att lämna för att snart är säsongen slut eller så. Och är man inte patreon så finns det ju all anledning att just kliva med. Känna på hur det är nu här i slutet av säsongen och sen vara med och ladda inför sommaren eller under sommaren och inför nästa säsong verkligen vara redo inför Game Week 1. För det gäller ju att vara med från början, eller hur Stefan?
Ja, nej men så är det ju. Och jag kan väl också flika in att jag tror att det är betydligt jämnare i år än vad det har varit på många år tidigare. Så att de här poängen som skiljer mellan din rank och liksom uppåt eller bättre rank tror jag inte Tror inte är speciellt stor faktiskt.
Nej, men det ska bli väldigt intressant att se här nu om man får lite träff på chipsen i Gameweek 32 och 33 och 34. Om det kan göra någonting för ranken. Och säkert fler som jag som sitter och ska trycka av lite chips i de här Gameweeksen. Så att, spännande tider, och som sagt, då är det gött att kunna bolla lite idéer med likasinnade. Patreon.com/svenskafpl. Men du, nu dyker vi rakt in i det som hela den här Gameweeken och avsnittet egentligen handlar om. Free Hit 32. Och Alex är inte med oss, vi frifräser lite. Jag har tänkt så här, du har tagit ut ett free hit-lag, jag har tagit ut ett free hit-lag. Jag misstänker att de är ganska lika varandra. Vi kommer nog att se ett ganska starkt template free hit-lag. Och ja, det är väl fine med det, tänker jag. Men för att vi ska liksom kunna få skillnaden här, så tänker jag ett upplägg där vi går igenom ditt och mitt lag parallellt, position för position. Så jag tänker att du får börja med att dra vilket målvaktspar du har valt.
Ja, jag har väl valt Johnston i kassen för Crystal Palace mot Everton. Och bänken spelar väl mindre roll, med Iversen sitter där som om det nu skulle hända någonting med Johnston. Men Palace har ju sett som ett helt nytt lag under Roy Hodgson. Och den här matchen mot Everton skrämmer ju inte heller. Johnston har precis kommit in, tagit över första målvaktsposten och har gjort det bra. Så att prismässigt så är han bra, och det möjliggör för mig att plocka ut övriga spelare som jag vill ha till den här veckan.
Mm, ja, men precis. Guaita är skadad där, så Johnston har ju fått chansen att komma in. Den gamla United-keepern, om jag inte missminner mig. Och jag har också Johnston i mitt bygge. Tycker att det är den givna målvakten. Och fick en input från vår Patreon Jesper Seger om Alisson skulle kunna vara ett udda val att gå på, men ändå för att sticka ut. Men jag skulle säga att offra någon av platserna från Liverpool och Arsenal på målvaktsspotten, det känns som slöseri i min värld. Och ser man till de övriga målvakterna som är riktigt bra, ja, men du har ju såklart Nick Pope i Newcastle. Ska ändå möta Spurs, visserligen hemma, men nej, men alltså, ett Everton hemma, det är ju en bra match för Palace. Det är ju väldigt mycket därför du var inne på det. Alltså, Palace har sett väldigt bra ut sen Hodgsons återkomst, men det är ju också för att Everton hemma är ju typ en av de bästa hemmamatcherna man kan ha på hela säsongen.
Ja, absolut.
Vi kommer att spela 3-4-3, båda kan vi avslöja, så du kan få dra din trebackslinje.
Ja, i trebackslinjen så sitter det tre offensiva gubbar i Trippier, Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson för mig. Men Trippier behöver väl ingen närmare beskrivning. Vi har sett vad han kan göra. Det är en tuff match, så att jag köper om man liksom vågar eller chansar på att gå utan Trippier. Men som jag ser det så, jag är inte imponerad. Nu gjorde ju Newcastle ett riktigt bottennapp, men här senast mot Villa. Men det var på bortaplan. De har varit mycket starkare hemma, och jag är inte speciellt övertygad om över Spurs form heller. Så den där matchen känns ganska oviss, och jag tror att Trippier kan ta offensiva poäng, även om det inte blir en nolla. Men jag håller nog Newcastle som favorit ändå, även om matchen kan gå hur som helst. Så jag är inte beredd att gå utan honom i alla fall. Sen tycker jag att Trent är liksom hur supergiven som helst i Frit-bygget. Robertson kan man väl diskutera, för där finns det ju andra val att gå på i Liverpool offensivt. Men jag är inte så sugen på att offra en backplats till någon annan. Så att, där då, och jag tycker att det finns andra alternativ offensivt sett. Och därför väljer jag att ha Robertson och dubblar upp Liverpool-försvaret, trots att det inte har sett vattentätt ut.
Mm. Och det här tror jag kommer vara kanske den vanligaste, mest liksom, hårdaste template-backlinjen ändå. Tror många kommer att välja gå på det här. Just det som du säger, att det är lite småklurigt att hitta alternativ. Det finns ju i princip ingen annan premiumback för de här, förutom de här tre att gå på, som är rimlig. Så att jag har valt två av de här tre, och det är Trent och Trippier. Trent för att jag håller med dig om att han är helt given. Tycker det är kanske en av de mest givna spelarna i ett fritt lag. Trippier, ska vara helt ärlig, han har ju så pass hög TSB, så där är ju egentligen bara en block. Man kan välja att chansa att gå utan Trippier, men det är också tråkigt att dra ett free hit. Och så ryker du på, eller du ryker inte, men du liksom torskar hela liksom gameweeken på att Trippier kommer därifrån med ett mål och en assist. Och så sitter varenda jäkla med honom i bygget, men du har valt att chansa utan honom. Det är liksom inte värt det, speciellt inte då när det är en försvarsplats. Och det, som sagt, det är inget stort buffébord av bra försvarare. Du har valt Robertson och kompletterar med. Jag har valt en Joakim Andersen i Crystal Palace, ett billigare alternativ. Har valt honom för, och just eftersom jag har Johnstone i mål också, att dubbla upp Palace-försvaret och chansa på att Everton nollas helt enkelt, för att kunna tjäna lite extra Crystal Palace hona nollor poäng. Lite gamble, men ändå någonting som gör att jag tycker att det går att sticka ut. Men det är vanskligt om man inte går på Liverpool-dubben där med Trent Robbo och sen kompletterar med Trippier. Då får man gräva lite för att hitta så att Alex Moreno och sådär är en del liksom. Men jag vet inte, jag tycker Andersen, Joakim Andersen har en väldigt, väldigt bra match Everton hemma. Plus att han har ett hot liksom, ja, men nickmålshot på offensiva fasta. Hur såg det ut för dig i backlinjen? Hade du någon tanke på att gå annorlunda och vad hade du gjort i så fall?
Nej, egentligen inte, för att nu kan inte jag Liverpool lika bra som du, men jag vet att Jota såg fin ut senast, men för mig är det så här, jag känner inte Klopp tillräckligt väl för att liksom lita på att vem som ska få mycket minuter förutom Salah i offensiven. Så att därför tycker jag att eller var mitt val ganska enkelt, för jag tror verkligen inte greken kommer in på vänsterbacken en gång till nu när de bara har ligan att spela för.
Nej, det instämmer bara i det. Det är klart att det är ett lite mer safe choice att gå på ytterbackarna i Liverpool. Deras speltid är ju, ja, men betydligt säkrare så än de offensiva valen. De återkommer vi till när vi kliver upp på mittfältet. Jag kan börja med det mittfält jag har valt. Och det fyra man av mittfält som jag avser skicka ut om det här står sig. Det är ju Salah, Saka, Martinelli och James Maddison. Ja, man kan säga mycket om det. För min del var egentligen Salah, Saka, Martinelli ganska givna. Och sen var mer frågan, skulle det vara Maddison? Skulle det vara Bowen? Skulle det vara en Etze kanske, för att verkligen gå all in i Crystal Palace chansningen. Men landade i Salah, Saka, Martinelli och Maddison. Hur ser ditt mittfält ut?
Ja, men jag har ju tänkt, här kommer min kapten in i Salah. Jag tycker han är klart bäst kapten. Jag tycker att Saka har visat ganska svag form här på slutet. Nu brände han en straff, så det finns väl liksom lite frågetecken kring om han skulle ta liksom nästa straff om vi får en mot Southampton, eller om det blir Jesus som får kliva fram och få förtroende där. Och sen tycker jag att liksom, om man ska jämföra Salah mot Martinelli, som kanske har sett bäst ut formmässigt i Arsenal på slutet, så tycker jag att det är ganska lätt att välja Salah där. För Arsenal är ändå i det läget att fyra dagar efter Southampton-matchen så är det liksom City. Så att det gör också liksom att jag inte vill ha någon bindel där. Även om jag tror att Arsenal tar sig samman och vinner den här matchen relativt enkelt, så tror jag också att det kan innebära att nyckelspelare byts ut på slutet. Men med det sagt så kommer jag ändå trippla upp Arsenal den här veckan, och alla de sitter tillsammans med Salah på mittfältet, och det är Saka, Martinelli och Ødegaard. Och jag håller med om att Jesus är ett jättefint alternativ där. Dock så har vi inte sett han fått 90 minuter någon gång, och jag, som jag var inne på innan, så tvekar jag på att det är den här matchen, för som sagt, man vill verkligen inte att han slår upp någon skada innan City-matchen. Och liksom en extra tanke är också att det kan mycket väl bli en nolla för Arsenal i den här matchen, och då sitter man fint med tre mittfältare därifrån och tickar in de noll poängen då för en pinne för nollan på alla tre mittfältarna.
Vi pratade ju faktiskt inte om det, men det är ju ett alternativ också såklart att komplettera backlinjen med en Arsenal-spelare. en Bempa White eller vem det nu, en Gabriel kanske, om man väljer gå. Men det är just det här att både Liverpool och Arsenalplatserna är väldigt dyrbara. Varken du eller jag har valt att offra en av Arsenalplatserna i försvaret, just eftersom det finns så mycket liksom, ja men, så stor del och så stor kaka man vill ha framåt. Du väljer att gå på alla tre, en klassisk helgardering på mittfältet. Och eftersom jag bara har två så kan ju den förutseende gissa vart jag, min tredje plats kommer att hamna någonstans. Ja, det. Hur känner du kring att ändå ha tre Arsenal-spelare? Det är väldigt liksom, många ägg i samma korg, även om det förmodligen är en av de bästa korgarna att ha, så är det ju ändå att skulle det bli liksom, jag menar, säg 1-0 och målet görs av, vad vet jag, Gabriel på en retur. Då är det tre blanks på ett bräde. Är det någonting som oroar kring att ha ändå tre mittfältare från samma lag?
Nej, egentligen inte. Arsenal har spridit poängen väldigt fint i år. Jag är trygg med att det fortsätter. Det är svårt att veta vem som ska ta poäng varje vecka. Jag bara kör på dem. Och sen hoppas jag att det blir 3-4-0. Och då, om det blir 3-4-0, så kommer de här gubbarna vara involverade. Så enkelt tror jag att det är.
Salah, Saka, Martinelli, Maddison mot Salah, Saka, Martinelli, Ödegård. Som sagt, 3 av 4 liknande. Du kan få kliva vidare upp i anfallet, så ska vi se hur det ser ut där.
Ja, nej, men här går det ju inte att släppa en glödhet Watkins. Det är helt sjukt vad han levererar. Han har en blank sen Game Week 24 och nu senast så, ja, 16 poäng i underkant i den matchen han gör mot Newcastle. Han har en i stolpen, han har en som är liksom millimeter offside på, så att nej, det går inte att inte ha honom. Eller det går inte att liksom gå utan honom, trots att de spelar borta och mot Brentford. Så han ska bara med. Sen har jag tagit med Solanke som också fick fin utdelning här i 31an. Men kikar man hans underliggande stats så har han varit riktigt, riktigt vassa under en lång tid. Utan att han har, ja, men, fått utdelningen. Och Bournemouth har radat upp några 3-poängare här och de ska möta West Ham som har väldigt mycket matcher. Jag ser det som att, ja, men, i någon av de här matcherna så kommer West Ham falla igenom för att, ja, men, orken tryter och då tror jag att Bournemouth har möjlighet att straffa dem, och den troligaste poängspelaren då i min värld är Solanke. Så att han har fått en plats. Och sen den som jag kanske är mest osäker på, som är, fast det här, ja, men kanske är lite beroende på att jag ligger där jag ligger och liksom hoppas kunna slå min topp 10K, det är att ha med Harry Kane ändå. Där är jag inte övertygad över form, så, men vi vet vad Harry Kane gör, och förutom Haaland så har han varit den spelaren i spelet som har varit mest konsekvent över säsongen. Så att jag vill inte droppa honom, trots att det här är en match som jag tror att det går att droppa honom, och om man vill chansa att gå utan honom så är jag absolut inte emot det. Men för mig så är inte det läge att göra, tycker inte jag.
Men precis, Watkins, Solanke, Kane alltså. Så här kommer det skilja sig lite. När vi kliver över och kollar mitt bygge så är Watkins också med där. Och det finns inte så mycket mer att tillägga egentligen, mer än att det där tvivlet som Alex hade när han rekade honom förra veckan, det kan vi nog vara säkra på att han också lägger åt sidan. För att fortsätta Watkins så här, då spelar väl han väl inte i Aston Villa nästa säsong, va?
Nej, jag har svårt att se det. Arsenal rycker igenom.
Jag tänkte säga, han känns väldigt Arsenal-kompatibel, tänkte precis säga det.
Ja, nej, det är väl bara spekulationer. Men han har ju absolut gjort sig ett bra marknadsföringsfönster här sen VM.
Verkligen. Jag då, till skillnad från dig, och jag förstår ju att du har med ändå i grundlaget en Kane, för det är ju lite egentligen samma val som Trippier, att blocka mot att många som inte spelar free hit, eller ja, många som spelar free hit också för den delen, har med en Harry Kane. Och att det är att gå utan Kane, och så flyger han, han kan ju flyga lite i vilken match som helst liksom. Newcastle borta, men han kan göra 2+1 eller göra ett hattrick. Han har ju den, det i sig. Och det är klart, sitta där, då blir det lite långnäsa. Det spelar ingen roll om du träffar en assist på Trent Alexander-Arnold. Du kommer ha röda pilar ändå förmodligen, eller åtminstone jämfört med de som träffar. Så jag förstår ju ditt val på Kane, men jag har valt att gå i ett anfall utan Harry Kane, och då med Watkins, Jesus och Diogo Jota. Och ja, men här är det ju egentligen där vi har om en två Liverpool-spelare lika, två Arsenal-spelare lika, och det här jag skiljer ut. Jag har Jesus och Jota, ja, men egentligen där du har Robertson och Ödegård. Och ja, men jag tycker det finns uppsida i en Diogo Jota, och det var egentligen framförallt efter Leeds-matchen här nu som jag valde att ta med honom i mitt free hit-bygge. 2+1, verkligen kommit igång efter att inte gjort mål på ett helt år. Jag tror att det släppte lite för honom nu. Jag tycker man såg det också, att efter att det var en helt annan lätthet i steget. Och Jota är ju lite sån där stimspelare. Kommer han in i ett målstim, då kan det bara liksom forsa in mål. Och som sagt, sen kan det gå ett år utan att han gör något. Och jag har så oerhört svårt att se Jürgen Klopp peta Jota efter 2+1 mot Leeds när han var helt suverän. Det vore ju liksom fan tjänstefel liksom. Visst att Darwin Núñez kommer in och gör mål och ser bra ut, och Luis Diaz är tillbaka, men att Diaz ska starta, det är tveksamt alltså när han har varit borta. Så han har varit borta sedan 9 oktober, han har i princip missat hela säsongen. Jag tror att Diogo Jota får starten. Får han 90 minuter? Nej, sannolikt inte. Kan det räcka med 70-75 mot Forest hemma för att göra två baljer? Ja, mycket möjligt. Så för min del är jag beredd att chansa på Diogo Jota, men jag vet ju också, det ska också nämnas, det är ju lite mer av en chansning jämfört med att lägga den tredje Liverpool-spotten på exempelvis Robertson. Och sen Gabriel Jesus, ja, men där känner jag mig väldigt trygg i det valet. Tycker att det är kanske, ja, men är mer kanske template-val än vad Ödegård är till exempel. Jag tror att Jesus kommer att sitta i väldigt många free hit-byggen. Och vi kommer att komma till kaptenens diskussion, alltså Jesus. Samma sak där, han kommer inte få 90 minuter med all sannolikhet. Men Southampton hemma, kan det räcka med 65-70 minuter för att göra slarvsylt av dem? Ja, absolut. Så Jota, Jesus, Watkins, där till jag tycker att det vattnas i munnen. Och det är ju lite spännande när vi har gått, den här känns som att den här säsongen med anfallare har liksom varit den här berg-och-dalbanan. I ena stunden finns det inte en jävel man vill ha förutom Haaland. Och sen nästa sekund så sitter vi här nu och har en uppsjö av anfall att välja på. Liksom tremananfallet är givet, det är bara frågan vem man ska välja. Hur kan det gå så här snabbt med att vi inte har någon att välja på, och så helt plötsligt har vi massor att välja på? Har vi någon förklaring på det?
Ja, nej. Jag såg det inte komma att till exempel att Watkins skulle bara göra poäng vecka efter vecka. Sen ja, men tillfälligheten när man drar free hit, och det ska ju mycket till att det ska vara en bra match. Så jag tror inte att du hade valt Jesus Jesus kanske man hade valt, men Jota tror inte att du hade valt om du skulle ha honom över längre tid. Men för en match, absolut, liksom spelare som, ja, men antingen visar form eller har väldigt bra matcher, kan man ju chansa med.
Vi fick en lyssnarfråga från Pontus Witzell som skrev: kan ni ta ut bästa truppen för Free 32? Det här är ju våra startelver som vi har presenterat nu. Vi ska väl säga det att både du och jag har Etze som i Pärlas som första sub på mittfältet, och sen Kastanje som andra sub. Vi räknar väl med att alla de här som vi har ställt ut, både i båda våra lag, kommer att få starta. Men Etze, Kastanje känns väl som en bra backup till de här ändå, eller hur?
Ja, alltså jag tycker att man vet aldrig, det kan vara någon som är sjuk eller skadar sig på uppvärmning och så. Det är dumt att inte ha spelande spelare på bänken när man har råd med det. Så att båda de känns som att de har bra matcher och kan göra poäng. Så det kommer väl sluta med en 20 pinnar på bänken här och mindre från de som skulle göra poäng på plan.
Och jag tror att väldigt många kommer att spela trebackslinje. Då påminner de om att det kan vara bra att tänka att inte bara ha en första spelare på kvisten, typ Etze. Ja, men han kan få in honom ifall någon, som du säger, drar en baksida på uppvärmningen eller någonting. Ja, men har du en trebackslinje, då måste du också ha åtminstone en back på bänken som spelar. För du måste ju hela tiden ha minst tre backar, så det kan vara bra att ha i åtanke, som att tänka att ja, men det räcker med en spelare på bänken. Minst tre backar är det ju, som gäller även med autosubs. Mm. 7 av 11 spelare är lika i de här två byggena. Hur starkt tror du template kommer att vara på de som drar free hit?
Ja, men kärnan kommer ju vara väldigt stark. Och liksom, om vi har 7 av 11 lika, då har vi ändå 2 spelare som inte är lika i Arsenal och Liverpool. Så att egentligen liksom lagtillhörighetsmässigt så är det 9 av 11 lika. Så att, jag tror att det kommer vara väldigt, utan free hit-lagen så kommer det vara liksom 80-90% som är lika. Men vi kommer ju sticka ut mot de som inte drar free hit. Alla kommer inte dra free hit den här veckan.
Nej, precis. Många har ju, ja, men dels kanske tryckt av det. Free hit är ju ett sånt där trigger happy liksom chip som många, kanske framförallt många som inte har varit med och spelat under flera säsonger, trycker av liksom tidigt under säsongen. Men det är ju av erfarenhet ett sånt chip som man verkligen tjänar på att spara. Och ofta kommer det någon sån här game week, typ som game week 32 nu, där det verkligen liksom är helt upplagt för att dra det. Så att ja, det kommer att komma in lite på lite längre fram här hur man ska hantera men till exempel Liverpool Arsenal om man inte har det. Men intressant blir det, och som du säger, det kommer ju finnas en kärna som kommer att finnas i de flesta fritt lag. Det man ska skicka med där är väl att är du inne på till exempel Twitter eller för all del i våran Patreon Messenger-tråd, så kan det ju kännas lite som att alla sitter med samma lag. Nu är det 11 miljoner spelare, så är det ju inte. Och även Twitter är en liten bubbla. Så att har du ett template-lag i ditt free hit Game Week 32, så ska det väldigt mycket till för att det inte ska bli gröna pilar, eller hur?
Ja, lite beroende på vart man ligger då, såklart. Jag har väl inte räknat hem det än. Jag vet inte hur det ser ut, topp 10K, hur många som har free hit kvar och så. Men jag räknar ju och hoppas på, liksom, jag ser stora möjligheter att avancera. Bara förutsätter att det finns folk som ligger före mig som inte har free hit kvar eller som inte tänker dra den här veckan.
Ja, men det tror jag garanterat. Vi ska ställa några mot varandra så här, tänkte som utifrån de spelarna vi har valt. Och den första jag tänker på, det är Kane Trippier. Där du har båda i ditt free hit lag, jag har en utav dem, Trippier. De möter ju varandra, så det, om du har båda i ditt bygge, tänker du att båda egentligen fungerar som block? Mot, ja, men dels de som kanske inte spelar free hit och sitter med båda i bygget, och dels mot alla andra som drar free hit och som bara tar liksom det mest template starka laget. För om du inte ser det som block, vad sitter du egentligen och hoppas på? Att Kane ska göra mål eller att Trippier ska ha en nolla, eller är det Kane mål och Trippier ass som är liksom det optimala, såklart? Men du förstår vad jag menar, att de möter ju ändå varandra.
Ja, nej, men det är ju lite av en halvgardering på stryktipset. Och det gör jag ju för att, som du var inne på, att jag vill inte åka dit på en sån spelare som har så högt ägande. Utan jag hoppas på att tjäna in det på de 9 övriga spelarna jag väljer. Men sen har jag tänkt lite som matchbild. Jag tycker att det är väldigt ovisst hur det ska gå. På förhand, som jag sa innan, så håller jag Newcastle som lite favoriter. Och ser liksom att Trippier kan ta en nolla och bonus. Även utan offensiva returns har vi sett att han, så länge han skapar chanser, så kan han komma iväg med bonusen. Om det blir, säg, 1-0 till Newcastle. Likväl ser jag det är fullt möjligt att Kane... Ja, men det är den som gör matchavgörande målet för Spurs. Och så finns det ju ett liksom drömscenario då, för att säga att det blir 2-2 och båda har offensiva returns och kanske blandas in i bonusen också. Det är väl liksom det jag hoppas på. 2-2 och offensiv utdelning från båda två.
Mm. Och om du får välja en av dem, så lät du lite hetare på Trippier jämfört med Kane. Men är det så att du hellre, om du bara fick välja en av dem i ett free hit-lag, hade gått på Trippier eller?
Ja, men det hade jag gjort, för att istället för Kane finns det ju en uppsjö av andra alternativ man kan gå för. Så att där ser jag inte något problem. Jag har väl, nu har jag ju fyllt upp mina Liverpool, Arsenal och slotta, men till exempel en spelare som ja, men inte har levererat några poäng alls egentligen, men som har kommit lite chanser, såg fin ut här mot City, är ju en James Maddison. Nya tränare i Leicester, och liksom kan vara sugna på att ta en hemmaseger här för dem, och om de vinner den matchen så tror jag Maddison har goda chanser att vara involverad offensivt.
Ja, det kändes ju nästan lite som ett självskadebeteende att ta in en ett free 32, ska jag erkänna, efter tre blanks där i The Anfielders. Men ja, jag tror som du att Dean Smith är nog riktigt sugen på och rådda i ordning en riktigt bra urladdning. Och Wolves hemma känns ju som en passande utmaning, kanske snarare än City borta.
Ja, men absolut.
Och ska vi gå vidare då, så är väl en ganska bra segway över till den lyssnarfrågan vi har fått ifrån Robert Jonsson. Han undrar, kort och gott, Maddison eller Bowen? Vem ska man gå på? Och då kanske vi ska väga in den frågan, både sett till om man spelar free hit kontra om man gör bytet för att ha i Gaming 32, men också framåt. Finns det någon skillnad på hur du skulle resonera mellan Maddison Bowen om du var free hit kontra ha resten av säsongen?
Och jag har lite dålig koll på spelscheman där. Jag skulle liksom primärt säga Maddison i båda. Båda utfallen, men jag ska snabbkolla lite här.
Leicester har ju ett ganska fint spelschema, får man ju ändå säga, här med Wolves och Leicester och Everton. Visserligen då en singelmatch i 34, men det är Everton hemma. Sen har man Fulham borta, Liverpool, Newcastle 36-37 och West Ham hemma i slutet.
Ja, nej, men jag har svårt att se att Bowen skulle ha så pass mycket bättre matcher och dessutom ha liksom andra turneringar och fortfarande bry sig om, vilket gör att liksom för mig så faller ändå pendeln över till Maddisons fördel.
Det Bowen har då som inte Maddison har, det är ju dubben i 34, men då ska man ju veta att det är två bortamatcher och det är Manchester City och Crystal Palace som man ska möta, men det är ändå en extra match. Men det är ju intressant att vi får frågan av Robert, förstår jag, för jag satt lite i den båten. Jag hade 1,1 miljoner på banken med mitt lag och du hade 0,2 med ditt, ska jag säga. Så att det är lag som många borde ha råd med, och då blir liksom inte pengar det superproblemet, och då satt jag valde med faktiskt mellan just Maddison och Bowen. Nu gjorde Bowen mål här sist, lätt att förblindas lite av det. Tycker ändå att Leicester hemma mot Wolves ska ha fina möjligheter, och som sagt, man borde vara sugen på att imponera på nya tränaren. Man tycker man kan bortse lite från City borta, det är liksom, det är någonting annat. Nu ska de spela hemma mot Wolves, så det blir lite upp till bevis för många av spelarna. Jag tror att många av dem också är sugna på att liksom ta en liten omstart här. Maddison känns intressant. Hur tror du det kommer se ut i free hit-lagen som dras? Kommer någon av dem att vara hyfsat frekvent i template-lagen? Eller är det att sticka ut och gå på bara någon av dem? Eller vem kommer vara mest vald av dem?
Jag tror väl på Maddison. Gör jag. Eller min magkänsla säger att han är bättre än Bowen i alla fall.
Då låter det som att det är Maddison vi är sugna att gå på, oavsett om det gäller free hit eller för resten av säsongen.
Hade han och Iheanacho bara varit på samma våglängd, så hade de haft 1+1 båda två. De hade valt att passa varandra mot City, men de var så sugna på att göra mål själva, så att de missade att bara rulla den i sidled och ha upp ett mål två gånger om.
Ja, man kan ju se framför sig en del onda blickar i omklädningsrummet efteråt, men de var ju lika goda kolsupare båda två, så att
ja,
de kanske förtjänar varandra om inte annat. Ja, men vad bra. Där har ni två stycken free hit-lag. Vi kommer såklart att lägga ut dem på vår Facebook-sida. Så Svenska FPL-podden heter vi där. Kika gärna in så kan ni se när ni har hört det här i lurarna. Så, men hur var det nu då? Vem var det av dem som hade Madison kontra Solanke egentligen? Ja, men det är bara in på Facebook-sidan och kika. Så kommer de att ligga där. Och vi lägger väl såklart brasklappen här att vi spelar ju in tisdag kväll. Så att det kan ju dras både korsband och baksidor och det kan komma... Ja, men olika typer av uppdateringar som gör att det här inte blir de byggena vi faktiskt liksom låser in när deadline är. Men det är känslan just nu. Och som sagt, det ska nog ganska mycket till för att mycket ska ändras. Sen kan det vara någon enstaka spelare såklart som man får feeling för. Men brassklappen ska väl med. Ska vi gå vidare och foka lite mer på våra två lag, Liverpool Arsenal. Då har vi fått en lyssnarfråga från vår gode poddkollega Alex. Även om han är på någon form av tv-inspelning så kan han ju såklart inte hålla sig borta från att skicka in en liten lyssnarfråga. Och den ska vi såklart ta med oss. Det är faktiskt en tvåstegsraket. Du Stefan får första frågan. Och det Alex tänker då, det är att han frågar: trippelt Arsenal mittfält, bäst i free hit eller Jesus? Som dock aldrig får 90 minuter. Och det är ju egentligen ja, din eller min väg. Och som sagt, det är ju tydligt. Du har ju valt trippla Arsenal i fältet. Jag och Jesus. Jag var ju inne på att jag tror att Jesus kommer kanske vara en mer vald spelare i frihetlag än Ödegård. Att det kanske är således min väg som kommer vara lite mer template där. Men du kanske inte håller med kring det.
Ja, men det tror jag ändå att det kommer vara. Men jag tror också att det är en coin toss. För att ja, men som Arsenal spelar offensiv fotboll så är det väldigt svårt att förutse vem som får lägena i liksom, det beror helt på hur matchen utvecklar sig, skulle jag säga. Och sen är jag inte säker på att någon utav de vi nämner här, trippelt Arsenal mittfält eller Jesus, får 90 minuter, utan står det 3-0 då byts nog alla de här ut runt 60-70 minuter. Är väl min gissning.
Och samtidigt står det 1-0 då kanske man inte vågar byta ut alla heller. Så att, jag menar, står det 3-0 då har man ju ändå haft tre mål på sig att kunna plocka lite poäng. Vi såg ju Haaland som exempel blev utbytt i halvtid, och det är ju aldrig kul när man äger honom, men så ser man att han har redan gjort två baljer och plockar ändå massa bonuspoäng. Ja, men fine, då är det rätt okej ändå att ha en spelare som blir utbytt tidigt.
Jag hade väl haft han 15-20 minuter till i andra halvlek så att han fick fullborda sitt hattrick, men jag förstår att Pep plockar han i halvtid.
Ja. Nej, men som sagt, det är ju en fråga som jag förstår att Alex ställer, och det är ju väldigt liksom, du är inne på det, att det är rena liksom slantsinglingen vad som kommer att löna sig bäst. Och här får man väl kanske ställa lite, om man nu känner som oss att men det här känns väldigt tight, man kanske till och med väger in att ha en white i backlinjen också, då tycker jag att man får se på vilka spelare kommer jag välja istället, beroende på vem jag går på från Arsenal. För det blir ju också väldigt avgörande, eftersom att det kan vara spelare man väljer att sticka ut med. Och ja, men i ditt fall så är det till exempel Solanke som kanske inte kommer att sitta i alla free hit-lag. Och i mitt fall är det Madison.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så det får väl bli liksom medskicket där också, att det är inte bara vilka du väljer i till exempel Arsenal, utan det blir också utifrån ditt val vilka blir det annars som kommer att få de övriga platserna. Alex hade en andra fråga där också till, som bara ställt till mig. Trent, Robbo och Salah i free hit. Ser många gå mot dubbelt anfall, men sett hur svårt det är att hitta vettiga backalternativ. Gillar han dubbelt försvar? Dessutom Robertson och Trent nästan får ses som anfallsspelare. Tänker jag galet? Och nej, det tycker jag inte att du gör, Alex. Jag tror att du tänker väldigt template. Jag tror att det som du hade i Liverpool-väg, Stefan, kommer att vara det vanligaste. Även om det såg fint ut, även om det vräkte sin mål här nu mot Leeds. Jag vet inte hur mycket du säger, för Leeds var för jävla ruttna alltså. Men jag tror ändå att Trent Robert, möjligheten att kunna dubbla Trent Roberts och komplettera med Salah. Jag ska ju ljuga om jag sa att jag inte också hade experimenterat med det. Och det löser ju backlinjefrågan ganska trevligt. Så som du hade rätt. Man behöver inte tänka på någon liksom Joakim Andersen och hoppas liksom Tia Ave Maria och hoppas på en Palace nolla. Utan det är ju det fina med det. Men ja, det är lite magkänsla och kanske också samma sak där. Vad har man för känsla för en tredje back? Som då blir istället för till exempel Robertson. Eller hur kan man baxa in en Diogo Jota? Eller tycker man att det är andra anfallare som går före? Liverpool och Arsenal framöver. Det är väl två lag som de flesta kommer att sitta ganska givna på här nu inför 32an. Hur ser du på dem för resten av säsongen? Liverpool har ett väldigt fint spelschema och Arsenal är ju ett av ligans, om inte ligans, bästa lag. Inte ett lika vasst spelschema här. Det är ganska tufft, 33, 34, 35. Men tror du att man kommer att kunna liksom fortsätta kunna sitta rent på Arsenal? Eller behöver man liksom lasta in nu här? Även om spelschemat är lite tufft kommande matcher efter Southampton.
Nej, jag har ingen panik att lasta in med tanke på att i 34an när vi har Chelsea så är det ju dubbel. Så att därav så tycker jag inte att man behöver ha några Arsenal-spelare då. Och sen är det Newcastle borta som är en oerhört jobbig arena att komma till. Och förväntar mig verkligen att det blir, om Arsenal ska gå segrande ur den bataljen så kommer det bli tajt. Så att jag tror att man kan vänta till 36an innan man plockar in Arsenal-spelare. Men om man har valt vägen och inte kör free hit här, då kanske man sitter redan med några Arsenal-spelare och det gör man väl helt, det är väl helt fine skulle jag säga. Det är ju klart att det är tufft mot City, men sen mot Chelsea så ska det finnas goda chanser till en 3 poäng sett hur Chelsea har sett ut.
Och det är väldigt märkligt hur det har blivit att även för den som ligger väldigt bra rank, typ som runt omkring där du ligger eller har gjort en bra säsong. Hamnar man i ett läge nu där, som du säger, man kanske inte spelar free hit 32an och har lastat in på en del Arsenal-tillgångar, så kommer de ju bara, jag ska inte säga differentials för det är liksom fel uttryck, men omkring där så är det ju väldigt många som kommer att sitta tunt på Arsenal. Så låt säga att man sitter uppdubblad på, vad ska vi säga, Saka Jesus i 33, 34, 35. Då får de nog nästan ses som lite av så här semi-differentials, eller hur?
Ja, Saka är ganska tungt där i toppen. Men har man två så är man garanterat liksom övermedel på Arsenal-tillgångar. Jag tror inte så många kommer byta in Arsenal-spelare här heller. Det blir en differential. Och sen skulle ligan leva, vilket liksom risken för Arsenals del är ju, blir det torsk på Etihad och tappar man poäng mot Newcastle, så då kanske motivationen tryter där sista matcherna som är fina på pappret. Och det är väl den risken jag ser. Jag är inte liksom, om vi ligger 5 poäng bakom City med 3 omgångar kvar, då är jag inte svintaggad på att börja plocka in Arsenal-gubbar. Då går jag nog på andra spelare istället.
Ja, men så är det ju verkligen. Det mycket kommer ju att liksom ställas på sin spets här i Game 33 när de två bästa lagen i ligan möts. Så får vi se vart det tar vägen efter det. London derby mot Chelsea kan ju bli både en riktig boost om man slaktar Chelsea, vilket man mycket väl kan göra. Skulle också kunna bli så ångestmöte om Chelsea får något dödtryck och vaknar till liv under Frank Lampard. Det blir oerhört intressant att se, och samtidigt ska City hålla liksom 4 bollar i luften. Än så länge har de gjort det bra, men jag tror att det mycket väl kan bli att de går på en mina där när det börjar vankas men närhet till CL semifinaler och allt vad det är som komma skall. Det var Arsenal. Någonting mer att tillägga eller ska vi glida över till Liverpool?
Ja, nej, det är väl tillägga väl att jag föredrar ju väldigt mycket offensiven i Arsenal med tanke på att ja, men jag tycker den template backlinjen är så pass stark. Så då tycker jag att man ska fokusera sina Arsenal-gångar Arsenal-tillgångar i offensiven. Och mycket baserat på att Southampton har sett riktigt ruttna ut. Och sen tror jag att ja, men man kommer vara sugna på att ställa till rätta det man inte gjorde mot West Ham. Utan man kommer nog döda matchen både en och två gånger om man har möjlighet. Så att man verkligen inte ska tappa några poäng här mot Southampton.
Nej, precis. Och för den som då inte spelar free hit 32an och kliver in på offensiv Arsenal tillgångar. Så visst, City på ett jag hade är en tuff match. Men det är ju inte så att, alltså, det är väl ändå favorit på att Arsenal gör mål i matchen. Sen hur många mål City och Haaland gör, det är en annan sak. Men det är ju så med offensiva tillgångar i FPL att huruvida laget vinner eller inte är ju av sekundär betydelse för just själva FPL-resultatet. Utan finns det bara goda möjligheter till mål? Och det skulle jag säga att det gör det ju i princip varje match som Arsenal spelar framåt. Så kan det ju räcka väldigt långt. Med till exempel en Gabriel Jesus i laget. Vi glider över på mitt kära Liverpool som för en gångs skull faktiskt inte ser sådär bedrövligt dåliga ut. Utan, ja, sen är det väl lite liksom, det är väl lite doping att spela mot ett så dåligt Leeds. Men man har ju inte varit bortskämd med bra Liverpool-insatser. Men här mot Leeds så lossnar det rejält. Och alltså i ett free hit så är det så givet det kan bli att ha trippelt Liverpool. Men även för de som inte spelar free hit så känns ju Liverpool väldigt givna på att kliva in på nu. Så som de såg ut i slutet mot Leeds så var det verkligen där axlarna ner. Faktiskt, jag skiter i om det kommer 4 eller 7, nu bara släpper vi lös. Och kan vi få se mer av det, då finns det ju fina matcher och kunna spela ut. Det kommer bland annat 3 hemmamatcher på rad där med dubbeln i 34an och 35an. Hur ser du på att kliva in på Triple Liverpool på sikt? Och tänker du likadant då med Trent Robertson Sala? Eller vågar man blicka liksom mot den offensiva delen för den som tänker längre än bara Game Week 32?
Jag kommer inte få in trippelt Liverpool för att budgeten kommer inte räcka för mitt vanliga lag. Det är väl liksom så det kommer bli dubbelt Liverpool och jag kikar ju väldigt, väldigt mycket på Salah Trent. Sen får vi se, det prisförändringar kan gå snabbt och jag kan hamna i ett läge där jag antingen måste dra tidiga byten innan jag vill dra byten och då kommer jag nog få göra uppoffringen och gå för Robertson istället för Trent i sånt fall.
Vi har ju sett Trent i den här lite nya rollen och han verkligen blir mer och mer mittfältare. Det känns som att han har tagit klopp på orden att du kan glida in lite i mitten när det blir läge. Och frågar man Trent så är det läge mest hela tiden. Gör det att du liksom håller honom ett par nivåer före Robertson jämfört med hur det var tidigare? Eller känns det ändå fortfarande helt okej att behöva gå på en Robertson om det var så att du blir utprisad inför att när det är dags att ta in dem?
Nej, det känns inte okej. Nu har inte jag sett liksom hur det såg ut, men om man tänker sig att Trent kliver in där, då tänker jag väl också att Robertson inte kan liksom gå på överlappen speciellt mycket. För att det blir ju väldigt exponerat bakåt då. Så att jag tror väl att det gynnar Trent, men det missgynnar Robertsons offensiv. För att han måste stanna ja, men tillbaka mer än vad han brukar. Så att därför vill jag jävligt gärna ha råd med Trent istället för Robertson. Men ja, vad ska man, och sen en annan, så jag har bara en känsla av att Trent kommer i mål innan säsongen är slut. Det känns som att han är tillbaka lite liksom rent, jag vet inte om det är psykologiskt, men jag tycker man har sett en annan Trent, en hungrigare Trent. Han har tagit en del avslut och snart kommer den sitta i krysset. Jag är fan övertygad om det.
Jag är benägen att hålla med dig även om jag är part i målet, så just den här blicken att det är ett annat liksom go i den, och han är ju sugen på att sätta den, det ser man ju för att han kliver fram och följer med, så att det känns väl som en bra spelare har siktet inställt på. Och sen är det ju spännande, jag tror Trent Salah kommer vara givna att gå på för många som blickar mot Liverpool, men just den tredje liksom gubben om man väljer eller går mot att trippla upp, den är ju väldigt så här, men tredje spotten är up for grabs. Och vi får väl se, som sagt, jag gick på Jota här för ett free hit i 32. Du var inne på att det hade kanske inte gjort om det hade varit för att välja för resten av säsongen. Och nej, det är nog helt rätt. Men Luis Diaz tillbaka och Darwin Núñez som hoppar in och gör mål här och som någonstans kommer att få spela, så ska det bli väldigt spännande att se hur Klopp tänker, om han kommer att total rotera, men samtidigt finns det inte så mycket anledning till det, utan jag är oerhört spänd på att se hur det kommer att se ut. Men det man kan säga kring offensiva Liverpool-spelare är väl att några 90 minuter, det kommer nog höra till ovanligheterna. Det tror jag inte vi kommer att se på speciellt många. När det finns så många alternativ, Firmino ska tackas av, Diaz ska liksom mjukas tillbaka, och sen är de ett par stycken om resten av platserna. Så att, ja, det kommer att vara tight offensivt. Å andra sidan, som sagt, du behöver inga 90 minuter för att göra två baljer, det har vi sett tidigare. Vad är någon avslutande känsla kring Liverpool innan vi rullar vidare? Tror du att folk har svårt att nå dit rent pengamässigt?
Nej, men man måste ju bränna Kane, känns det som. Och det är väl inte hela världen, känner jag. Jag går mycket, mycket hellre på Liverpool och liksom, om man nu är osäker och tycker att Kane har varit bra, så tycker jag att den här dubben i 34 tiltar över hela frågan. Så ser jag på det. Jag hoppas att de kan hålla sig lite lugna mot West Ham, men jag är livrädd för att det också kan vara en 3-4 mål där. Jag ångrar bittert att jag inte smaskade in dem här redan i mitt egna bygge till 31. Så att jag tycker att de är solklara och försöka få in så snart som möjligt.
Med det så går vi vidare till att ha en kaptensdiskussion. Och det är fredags deadline. Så alert, alert. Missa för guds skull inte det. Att fredag 21 april 21.00 så sparkar Arsenal Southampton igång den här omgången. Det innebär ju att vi har deadline 19.30 på fredag. Så att innan ni korkar upp eventuell dryck eller beställer pizza eller vad ni nu gör på fredag kväll, så ska ni banna mig se till att ha gjort era byten. Och inte ligga och sjusova där på lördagen och tänka att det är lugnt. För då har ni missat den. Men det har ni såklart koll på, att Arsenal Southampton kvällsmatch, visserligen första matchen, och det är ju något psykologiskt i att ha binden första matchen. Du var inne på det redan i ditt free hit-lag, att det är Salah som är bindlad. Det kan jag väl avslöja, att det är han i mitt free hit-lag också. Det tror jag, tror att han kommer att vara bindlad i väldigt många lag, och kanske är allas första, givna första val. Om vi någonstans ska kliva bortom Salah, vem har du som, rankar du som tvåa vad det gäller kaptener, om vi tänker oss alla spelare?
Ja, det är så svårt. Jag får väl ändå trycka in en Trent.
Ja, jag tänkte precis säga det. Är det Trent som är det ganska roliga valet för den som vill gambla lite i så fall? Sen är det ju det där luriga, det gamla, eller bindla Trent när du även har Salah. Det är lite som att bindla Grealish och så har du Haaland i bygget. Att om den ena tar poäng så brukar det innebära att den andra också gör det. Fördelen Trent har är ju att han även plockar poängen för en eventuell hållen nolla. Och Forest hemma ska väl kunna vara en schysst chans till det. Kikar vi Arsenal, som då ändå har en fin match, kvällsmatch också, det gillar man ju. Jesus, Saka, Martinelli. Är det någon som skulle kunna locka?
Ja, men det är konstigt när jag inte har den i bygget. Men jag hade nog lutat mot Jesus ändå. Jag tycker Saka har varit ganska svag senaste omgångarna. Hade inte velat gått dit. Hade jag tagit någon på mitten hade jag tagit Martinelli. Men sen vet man inte. Alltså Trossard skulle kunna få en start, och jag vet inte vem man bränner då. Utav frontspelarna om Trossard ska in.
Nej, men precis. Det skulle kunna bli en liten obehaglig överraskning där. Och som sagt, då gäller det ju åtminstone ha en riktigt bra, eller riktigt bra, men en bra fullgod liksom ersättare på bänken. Nu får väl den som blir bränd så att säga, får väl förmodligen då ett inhopp. Men man vet aldrig. Det kan ju också bli så att saker och ting utvecklar sig på så sätt att det är andra typer av byten som behöver göras.
Ja, och vi har sett det tidigare i Arsenal. Dels så läcker de ju inga liksom, tidiga lineups, brukar vara väldigt ovanligt, och sen så har det varit en hel del hemlighetsmakeri med liksom så här små skavanker och grejer, så att det har kommit fram att ja, men han är ju skadad, han har ju spelat med skada i 2 veckor och det har man inte vet om. Så att sådana där grejer kan hända i Arsenal, och, men det är bara bitar i sura äpplet sånt fall. Du kommer inte veta om det inte sägs något på presskonferensen.
Precis, det enda som läcker ut är att det är Eddie Nketiah som rappar. Men det kan ni kolla på sociala medier om. Att det är en Premier League-stjärna som har gjort ja, men någon form av parallell, ska vi kalla det för succé som rappstjärna. Och nu tyder det mesta på att det är Eddie Nketiah som göms där bakom. Men det hade du säkert stenkoll på, eller hur, Stefan?
Nej, faktiskt inte.
Får gå in och kolla på Died eller vad han heter. Men det är kanske någonting för en annan podd. Någon form av musikpodd, vad vet jag. Ni får väl googla själva. Vi landar väl i att Salah är det givna valet. Det finns väl ingen annan anledning att blicka bortom Liverpool och Arsenal här. Visst att Ollie Watkins har bra form, men Brentford borta är ju liksom ingen supermatch. Ja, Newcastle Spurs, alltså... Ska man ha roligt med binden, då är det väl att bara kliva bort om Salah. Är det inte så lätt? Och sen att är man i någorlunda sinnesfulla bruk, då blir det Salah som får binden. Och det är ju klart förutsatt att man har honom i laget. Men det kommer väl, de flesta kommer väl att försöka paxa in honom på ett eller annat sätt.
Ja, nej, men jag hade gått till Arsenal om jag inte hade haft Salah. Det hade jag ju. Och där, om man inte har Salah och inte har någon Arsenal-spelare, då vet jag inte hur man ska klara den här veckan. För att det är många andra bra lag som inte har match. Så att, det tror jag att de flesta har, ja. Om jag säger så.
Ja.
Så nej, det är väl så jag tänker. Trent är väl alltid en rolig differential, men jag är inte... 100 övertygad om att de här nollorna kommer, speciellt upprepade gånger. Nu har det ju sett bättre ut när Konaté har varit liksom och kunnat spela flera matcher i rad här. Jag tycker att det är en stretch att gå från Salah.
Ja, och då var det ändå Konaté som schabblade och bjöd bort Leeds-målet här. Han verkligen stod och jag vet inte vad han gjorde. När han gav bort målet som Leeds gjorde. Så att, nej, men jag hör vad du säger, och som sagt, jag tror att det kommer att vara en väldigt högt effektivt ägande på Salah gentemot hans ägande, men det kommer att vara högt, speciellt om man kollar den här inne på Live FBL och kollar effektiv ägande topp 10k. Det kommer att vara skyhögt, är min kvalificerade gissning. Vi lämnar det där, kaptensdiskussionen, och ska avsluta med lite lyssnarfrågor. Daniel Cederskog, han skriver att han sitter med 9 spelande spelare. 2 Newcastle, 2 Brentford, 3 Arsenalfältare, Tony Kane. Finns det läge att inte köra free hit 32 och köra det i game week 34 istället? Vad säger du kring det, om man ändå sitter hyfsat på det nu att spara free hit till 34?
Ja, men 9 kändes ganska bra faktiskt. Och sen kan man ju välja då. Han hade Kane, va?
Mm.
Kane, så då kan man ju också överväga om man ska dra en -4 för att skicka Kane för Liverpool-spelare också. Eventuellt. Det är lite svårt att veta vad han har för icke-spelande spelare. Men de två vägarna gillar jag ändå. Free hit i 34-an. Ja, det kanske blir så att han inte sitter så bra på det för att det är nära inpå. Men det finns ju... Det är inte säkert att sitter man hyfsat på det i 34an så kan det ju vara läge att dra den i 36an eller 37an eller 38an också.
Mm. Ja, men visst är det så. Det kan ju vara så att man sitter på ett bygge där man kan överleva 32an. Sen är det ju inte bara hur många spelare man har. Det är ju också intressant att jämföra. Sitter man med frihet kvar och har ett bygge med många spelare som har match, så kan det ju ändå vara intressant att sätta i ordning någon form av ja, men free hit lag och så screenshotta det och så jämföra det mot det bygget man har. Och så märker man, ja, det var en eller två spelare lika. Ja, då är frågan, hur starkt är det här bygget som du faktiskt sitter på? Eller är det 7 av 11 spelare? Ja, men då är det väl fair enough liksom. Men det är ju någonting också mer än att bara ha spelare som har match. Det ska ju vara spelare som du faktiskt tror tar poäng. Sitter man till exempel helt ren på Liverpool som du var inne på, då är det ju, känns det ju lite risky att kliva in i Gaming 32 om man ändå har frihet kvar, kan jag känna.
Ja, och liksom, nu har jag var väl redan inne på det i förra podden, men det skulle ju kunna vara ett läge där ligan avgjorde i omgång 38 och vad skickar Arsenal och City ut för lag då och hur motiverad är man? Där liksom kan man kan ju sticka ut väldigt, väldigt mycket sista veckan också för att det har hänt saker i ligan som gör att förutsättningarna kastas om helt.
Ja, man kan ju se ett free hit med Rico Lewis och Reece Nelson i bygget där i Game Week 38.
Ja, eller att man inte ens går till de lagen. Nu vet jag inte hur nära in på en eventuell CL-final för City skulle vara, men skulle det vara så att de har den och den ligger en vecka senare, jag vet inte om de är så sugna på att riskera någon i startelvan i sista matchen då.
Nej, precis. Nej, någonting att ta med sig att det är klart att det finns ingen anledning att autotrycka av free hit, men många byggen tjänar nog på att göra det, men man ska såklart kolla sitt eget. Henrik Jonsson har också en fråga kopplat till just free hit. Han skriver att med risk för att många free hit lag ser likadana ut i Game Week 32, det har vi varit inne på lite, kan ni ge förslag på en spelare per position som ni känner är lite bortglömd men som man kan sticka ut med? Ja, men jag kan väl börja och vara så tråkig att jag ändå highlightar, ja, men 3 spelare som jag hade med i mitt eget bygge. Och då på i försvaret så blir det Joakim Andersen. Jag tror att väldigt många kommer att gå på Johnston i mål. Jag tror det kommer vara det vanliga draget för keeperval. Och då att dubbla upp med Andersen. Det är lite av en, liksom, man satsar lite på att den här Palace-nollan kan hålla mot Everton hemma. Vilket jag tror att den har helt okej chanser ändå att göra. Och de poängen blir liksom, ja, mer värda. Och sen är det lite spännande. Han kommer inte vara supermycket vald, det kan jag lova. Och på mittfältet så tänker jag att en James Maddison kommer man ändå sticka ut lite med. Visst, han kommer säkert vara mer ägd än Joakim Andersen, men jag tycker att där är lite mer att sticka ut. Många kommer att foka på Liverpool, kanske kommer gå på en Cody Gapko istället, som jag gick på Jota. Och dubbla Arsenal och så, ja. Jag tror många kommer att förbese en James Maddison, och speciellt efter alla de här blanksen, de här tidigare gameweeksen, så är det nog många som känner sig brända av honom. Och sen Diogo Jota. Alltså, det är mycket pengar för, alltså, han är ganska dyr som anfallare och lite sådär halvavig, men jag la upp caset för det när jag drog igenom mitt bygge. Så att Andersen, Maddison, Jota. Har du någonting att kontra med, Stefan, vad det gäller lite differentials? Eller någon i alla fall, om man är, som Henrik här, sticka ut i Free Hit Gaming 32.
Ja, nej, men Kastanj tycker jag väl som jag har på bänken. Nu gjorde ju förvisso Wolves 2 mål här senast, men i övrigt har det varit väldigt skralt med målfabrikationen från deras sida. Och Kastanj kan mycket väl leverera offensiva poäng. Han brukar se fin ut offensivt. Så att han tycker jag väl kan vara en gubbe på mittfältet. Ja, men du hade Maddison, jag håller med om att man kommer sticka ut med honom. Men jag kan väl kasta in en esse från Crystal Palace, som jag också har på bänken. Som, ja, men ja, förhandstipset är väl liksom att Palace vinner med 2-3 bollar mot Everton. Jag har svårt att se hur Everton ska bara vända på det här. Det är ett lag med bra form som har en ökänd hemmaarena som verkligen bara gungar just nu. Och där är det tufft att spela fotboll när man har publiken emot sig. Så att jag tror Palace tar hem den här matchen. Och sen om det är Olise eller Esse som är bäst, det får väl liksom framtiden utvisa. Jag lägger mina pengar på Esse.
Han har ju fasta situationer där, och som en liten liksom extra.
Ja, men, nej, men båda är väl fina. Där tycker jag att man kan. Det är också lite sån coin flip, så att det bara går på den man har magkänsla för, om man är sugen på att gå på någon mittfältare från Palace. Och sen offensivt sett så får jag väl ta din. Jag vet inte om tog du Jota, eller för han tror inte kommer vara.
Jo, jag tog Jota.
Okej, du tog Jota. Men då tar jag Solanke då, som jag har i mitt bygge. Och ja, men kollar man hans stats så fick han utdelning nu här senast med 15 pinnar. Men det var egentligen den matchen han har haft sämst stats i här på slutet. Han har legat runt XG på 1,0 i, ja, men både mot Fulham, Brighton och Leicester. De matcherna innan Spurs. Och i de tre matcherna kom han iväg med en balja. Men det som är fint med honom är att gör han baljan, då kommer tre bonus som ett brev på posten. Så att det blir fin utdelning på det. Jag tror att de har, som sagt, kommer vara mer utvilade än West Ham och kommer se liksom möjligheten nu när de har fått lite andrum att verkligen säkra kontraktet till nästa år, vilket jag tror att de kommer greja. För att sen, de är nog rätt sugna på att plocka de här poängen nu, för att efter de har mött West Ham, Southampton och Leeds, då är det tuffare matcher för dem. Så att de vill nog ta så mycket poäng de bara kan här när formen ändå är god och inte behöva sitta och vara oroliga på slutet.
Mm. Nej, men precis, det är lite oväntat för min del i alla fall att de gjorde det här rycket från den absoluta botten. Var det något lag som skulle göra det, så kanske jag inte hade gissat på just Bournemouth där. Ja, men det var väl i med segern över Liverpool som de fick lite liksom extra råg i ryggen och har plockat en hel del skalper sedan dess. Imponerande såklart, och det är ju verkligen så, som du säger, Solanke och till viss del Billing där som har legat bakom nästan allting. Går vi vidare där, så har både Carl Kviding och Christian Olsson liknande frågor. Carl skriver att om man vill sticka ut lite och inte gå på Salah, Trent, Robertson, vilka Liverpool-anfallare är mest intressanta i ett free hit ihop med Salah, för han är såklart given. Och Christian fyller på med bästa offensiv i Liverpool efter Salah, och ja, men jag vidhåller ju att det är Jota ändå. Och det kanske man får checka upp, men känslan är som sagt efter 2+1 att svårt att se han bli bänkad. Då tror jag det är större liksom. Jag har större tilltro till att han får starta en Gapco till exempel. Så att, nej, men jag håller Jota just vad det gäller free hit-laget snäppet före. Men det ska väl läggas med brasklappen att det är en osäkerhet kring det, och det kan bli en bänkning. Det är liksom, vill man ha men så säkra Liverpool start man bara kan få, då känns väl ändå Trent, Robertson, Salah som det lite mer safe valet. Väljer man att dubbla upp i offensiven, då blir det lite mer gamble, får man säga.
Jag vet inte hur de spelar så med liksom, kör de med falsk nia nu, för att det är väl egentligen bara Gakpo och Firmino som gör den rollen riktigt bra.
Mm. De har ju justerat runt en hel del, och nästan alla av de här kan ju spela både i mitten och på kanten. Och där tror jag Klopp är ganska öppen för att liksom, ja, men mer eller mindre välja de tre han vill ha längst fram. Och sen när han har valt de tre, då får han liksom börja pussla ut dem. Och Salah ska väl såklart gärna vara till höger, och där kommer han väl att vara mest. Men vi har ju sett honom spela centralt också ibland. Men låt säga att han är till höger och kanske den mest givna, så känns det som att både, ja, men låt säga till exempel Jota och Darwin Nunez där, de har ju båda förmåga att spela både på vänsterkanten och centralt. Så där kommer det nog att skiftas en hel del. Jag tror inte att det är avgörande när Klopp väljer ut laget, utan han kommer nog gå på vilka spelare han vill se i startelvan. Det är min gissning i alla fall.
Ja.
Oskar Fransén, han skriver: diskutera free hit 32 respektive 34, fördelar nackdelar. Han har 10 spelare med -4 till game 32. 2 Newcastle-backar, Raya i mål, Salah, Trent, Saka, Ödegård med flera. Har free hit kvar precis där som som tidigare frågeställare, Daniel var det väl, som undrade liksom, kan han sitta och hålla här på sitt free hit till 34an, eller är det värt att bara trycka av det? Ja, vad ser du för generella fördelar om vi fokar på just 32-34, eller tycker du att i den diskussionen så måste det också vägas in att spara till exempel 38an? Är det en så pass viktig del av funderingarna kring att väga mellan 32 och 34?
Ja, nej, men det laget du läste upp där, 10 gubbar i 32an och liksom sitta på alla de bästa, det är ju gjutet att man inte trycker av ett free hit i 32an, så ingen anledning till det. Så att då är ju frågan om hur bra man sitter på det till 34an, och där har jag inte hela laget framför mig. Men han läste upp några som redan dubblar i Liverpool-gubbarna till exempel, och behöver spela någon. Han vill behöva spela Trippier hemma mot Southampton i 34an, och liksom en sak eller en ödegård mot Chelsea, inte hela världen det heller. Så att det är väl mer liksom hur man sitter på City-tillgångar som är svårt att avgöra, för att där kan man ju bli riktigt straffad om man sitter utan. Men sitter man med dem på bänken här och så att då hade jag inte liksom haft panik och inte spelat det i 34an. Jag vet inte vilket lag som skulle kunna liksom tokstraffa det. United har ju förvisso dubbel, men deras skadelista är ju liksom den längsta man har sett, så att det är inte säkert att det där är liksom två matcher. Det är mot Villa och mot Brighton som båda har riktigt, riktigt bra form, så att det är inte säkert att det är två vinster där.
Nej, men precis. Håller med. Erik Wallqvist, han skriver att det inte är helt lätt att få in Salah och Trent Robertson. Vad säger ni om Jota och Trent? Jota ser väl het ut, tycker han historiskt har varit riktigt bra när han tog mer speltid av Firmino. Det här har vi ju varit inne på flera gånger nu, och som sagt, det är ju lite av en coin flip. Även om vi tycker att Trent Salah känns som liksom den givna dubben, och sen så får man gå helt enkelt på egen magkänsla hur mycket man vågar gambla och hur mycket man själv kanske tror på returns från Jota Robertson kontra då de spelarna som man väljer att ha istället. Fredrik Lindström, han skickar med ett önskemål inför resten av säsongen här. Han skriver att era reka för resten av säsongen, och nu kommer det inga rekar i just det här avsnittet, men det lovar vi att vara tillbaka med nästa vecka. Så skulle det vara kul med en eller två differential per position. Det är väl någonting vi får ta med oss och kika på, men det är klart att vi, oavsett om det blir liksom uttryckligen eller inte, så ska vi väl se till att plocka med en och annan differential i kommande rekar. Det lovar vi att se över. Emil Bergelin, han skriver Jesus versus Jota. Välj två, nu ska vi se, det var många här. Välj två av Saka, Bowen och Madison. Och så vill han att vi diskuterar alternativen i ett free hit, och det har vi ju gjort. Ja, Jesus Jota, om du bara får välja en i ett free hit, vem väljer du då?
Jesus.
Och två stycken av Saka, Bowen, Madison.
Saka, Madison.
Vi tar med oss de svaren, och sen så går vi vidare till sista frågan för det här avsnittet. Den är från Jonathan Stenbeck, och ja, han skriver så här: horribel omgång, 27 poäng på bänken plus en skadad Zinchenko. Och vi känner med Jonathan, vi vet alla hur det är att ha en riktigt pissig omgång i FBL. Men det är lite som vi Liverpool-supportrar brukar säga, det kommer alltid en ny säsong, eller åtminstone en ny game week. Han undrar om det är värt att ta ut Zinchenko nu och dubbla upp i Villa-försvaret, Palace-försvaret, alternativt med White. Han har redan Mings men inga chips kvar. Så att, ska han byta ut Zinchenko här nu, så är det ju för att ta in en back som ska, ja, men vara kvar på lång sikt. Jag vet inte om du har hört någonting om just Zinchenko med skadan, hur allvarlig den var.
Nej, inte hört det riktigt så där. Men det är väl inte optimalt. Alltså, när man sitter utan chip så får jag inte missa 32an. Det är ett byte som måste göras, känner jag då. För att han har ju troligtvis inte liksom fullt lag utan honom i alla fall. Men då hade jag nog ändå. Han har inte råd med Liverpool-gubbarna. Det är ju Konaté han har råd med i sånt fall, men jag vet inte hur säker han är på alla starter.
Nej, det skulle kunna vara liksom en rotation där. Han är väl den som är mest utsatt liksom, om det ska börja svängas lite.
Ja, nej, men jag hade väl ändå hållit mig i Arsenal, tror jag, med Ben White, som inte har någon ersättare. Och det är ju såklart otur om han också skulle gå sönder, men det finns i alla fall ingen bra där, så att han borde vara väldigt, väldigt säker på sina starter.
Ja, för det ska man säga om Zinchenko, även om det nu var en lättare smäll och han skulle kunna spela nästa match, så är väl det den positionen där Arsenal har kanske allra bäst täckning av alla med att man har en Kieran Tierney. Så att det finns ju liksom ingen som helst anledning att riska Zinchenko, och det tror inte jag att Eta kommer göra heller, utan Tierney om någon kan ju in och täcka ganska fint. Så att nej, Zinchenko, sitter man på honom och inte ska spela någon chip här, då är det nog läge att att byta. Och ja, den är klurig, jag håller med dig. Ben White är ju liksom att inte övertänka det och faktiskt göra ett lugnt, enkelt, klok val. Sitter ju riktigt fint på White inför 32an, och även om det är tuffare matcher som väntar sen, så Arsenal är ett bra lag. Och väljer man att gå på Villa och Palace ska man ha med sig att det är verkligen inte lika bra lag, även om spelschemorna kanske ser lite bättre ut på kort sikt. Ja, något sista tillägg, Stefan, innan vi liksom knyter ihop säcken för det här avsnittet?
Nej, han skulle kunna gå på Palace försvarare också, se med det spelschemat. Det är egentligen bara Spurs borta som i 35an som ser lite så här svår jobb ut. Sen ger jag väl goda chanser till att starta en Palace försvarare i de andra sex matcherna som är kvar.
Och som sagt, jag var inne på Joakim Andersen i ett free hit. Då var det Tyler Mitchell där för 4,3 eller 4,4 eller någonting. Så det är ju inga liksom premiumnivåer vad det gäller priserna. Och som sagt, lite sneaky poäng. Roy Hodgson har ju skakat liv i inte sitt eget lik, utan i liket Crystal Palace. Så att det är ju ja, men det blir spännande, och där kan man ju verkligen sticka ut. För där snackar vi inga höga TSB:n. Med det så tycker jag att vi säger stort tack för att ni har lyssnat, och vi är tillbaka igen nästa vecka. Ha det gott så länge.
Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.